fredag igen och det betyder nytt avsnitt av Träningspodden. Ni vet vilka vi är vid det här laget. Jag heter Jessica Almenäs. Min poddpartner är Lovisa Lofsan-Sandström. Vi pratar jättefort och jättelänge. Det är vårt kännetecken i den här podden. Ja, men jag tror att det gör att den kanske är ganska så bra att träna till. Man blir ju i alla fall liksom inte sövd. Jag har ju vissa poddar jag sätter på när jag ska sova. Jag tror inte att träningspodden är en podd man sätter på när man ska sova. Vad tror du, Lovisa?
Kanske man blir lite stressad.
Jag tror man blir lite stressad. Jag vet i och för sig att Dylan, min son, brukar göra det ibland. Då sätter han på träningspodden när han ska lägga sig. Jag vet inte om det är något så här rogivande att lyssna på sin mammas röst när man ska sova. Men... Men jag kan liksom inte tänka mig någon annan anledning för att ja, det går undan. Det går undan i den här podden.
Ja. Vi har fått ett kul... lyssnarbrev apropå berätta. Förra veckans avsnitt av Träningspodden. Nu går det fort här. Du och jag hade ju båda var för sig olika förberedda spinningtankar-koncept. Så yeah. Det var ju så kul att vi möttes i det. Vi förenades. Och då har vi ytterligare en tjej som också tänker om spinning och cykling som har skrivit till oss.
Berätta.
Hej Jessica och Lovisa, mitt namn är Alice och jag har lyssnat på Träningspodden i många år. Jag älskar den. Jag har jobbat inom träningsbranschen i över 10 år och mitt absoluta favoritkoncept att instruera är cykel. Eller spinning som jag också säger, trots att jag är 27 år. Hahaha. Och jag var såklart superpeppad på att höra veckans avsnitt. Jag tror att cykel som den där roliga träningsformen med teamkänsla, härlig vibe och riktig banger-musik är på väg tillbaka. Jag kunde inte låta bli att skriva till er och berätta om ett koncept jag startat igång i Göteborg. För nu, alltså det blir ju väldigt mycket Stockholmsfokus. Nu älskar jag att det kommer Göteborg här.
Ja.
Det kallas Bike and Bubbles och är en partycykelklass.
Oj.
Med brinnande isfacklor, konfett, vevande handdukar, knockoshots och såklart en banger-spellista. Efteråt dricker vi lite kallt bubbel och minglar. Sorry Jessica, ingen champagne än. Jag har kört detta lite mer än ett år och varje gång platserna släpps är de slut på några minuter och den timmen vi delar i salen är så kul. Det kan ju vara så att bubblet lockar lite, men även mina vanliga cykelklasser bokas upp snabbt. På det gym jag kör på har cykelklasserna en totalbeläggning på 90%. Så det säger emot lite grann där alltså när vi hade kollat beläggningen på Sats i Stockholm. Om ni någon gång skulle befinna er i Göteborg och det skulle tajma med en Bike and Bubbles-klass är Träningspodden mer än gärna varmt välkomna att testa. Kika gärna på min Instagram om ni vill. BeastBikeGBG. Se fram emot många härliga avsnitt med er. Keep up the good work. Banger-musik. Jag vet nog inte ens vad banger-musik är.
Alltså, jag gissar att det är... Nej, jag vet inte heller. Det här är ju absolut kul.
Jag tror att jag skulle få nackspärr om jag satt och bangade på en cykel.
Det är väl i alla fall high tempo, gissar jag.
Ja, men nu måste vi ju skicka dit några Träningspodden-lyssnare som får gå dit och uppleva det här. Ja, men isfacklor.
Det tycker jag, men jag tycker att det är lite för dåligt att det inte är bubbel. Riktigt bubbel.
Ja, men det var inte champagne, det är väl antagligen kava eller prosecco.
Ja, men champagnen får liksom trilla in där. De kanske kan få spons.
Vad är champagneleverantör som hör av sig? Eller så tar du med din egen champagne.
Ja, exakt. Det brukar ju vara så ibland när jag ska gå någonstans. Att jag får ta med mig min egen champagne bara för att jag inte dricker något annat. Senast i lördags fick jag frågan. Ja, men ska vi inte beställa en flaska kava då? Bara, nej. Det går inte. Jag dricker bara sånt som börjar på CH. CH. Chablis kan jag tänka mig också ibland. Men champagne helst.
Ja, men det var roligt. Bike and Bubbles. Mm. och hennes Instagram beastbikegbg. Ja, nästa gång jag är i Göteborg, då ska jag signa upp mig om det finns en sån klass.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Ja, men kul. Innan vi går in på nästa lilla ämne som vi har förberett, så tänkte jag bara att vi kunde liksom plocka upp veckan lite grann som gått. För jag vet ju att du ligger i hårdträning inför att köra lopp, och jag är väldigt nyfiken på det. Men jag kan ju börja med att säga att jag har ju då spelat basketmatch i helgen, och det gick röv, om man får säga så. Nej, men det var hemskt, Lovisa. Alltså, det var som att vi var ett gäng dönickar som stod på plan. Jag undrar om halva laget kanske var bakfulla. Det kan vara så.
Alltså, vi måste sätta en alkoholvarning på det här avsnittet.
Nej, men det blir lite alkoholvarning på det här programmet då, för att det känns som att halva laget var bakis. Jag hade själv varit ute på lördagen, men jag tyckte inte att jag hade så dålig energi. Det tror jag inte att jag hade. Jag kände mig ganska pigg ändå. Men vi var i alla fall... det var som att man hade kunnat stoppa in ett gäng zombies på plan istället. Det hade gått bättre.
De är i alla fall målfokuserade.
Eller hur? De har i alla fall ett mål som de styr mot. Nej, det var lite avslaget. Och det var tråkigt. Och jag fick liksom en liten knäck här i mitt coach-självförtroende. För att jag kunde inte vända på det där, att vi hade kommit in i den här dåliga trenden att det bara var lojt liksom. Så det var trist, och vi förlorade mot ett lag som jag tycker vi skulle ha vunnit mot det laget. Men det var ganska roligt, för att vi tyckte att domaren kanske inte riktigt dömde, definitivt inte till vår fördel, om jag ska vara snäll, och kanske inte heller riktigt jämnt. Och det är ju lite känsligt att säga när man förlorar, för man vill inte skylla på domaren. Och det sa jag också till domaren. Jag ville bara nämna det efteråt, att jag tyckte att ni dömde, blåste lite ojämnt faktiskt. Att det som vi fick fall för fick inte de fall för. Så jag sa det på ett väldigt snällt sätt efter matchen. Inte gnälla under matchen, det är viktigt. Efter matchen. Och då sa han så här: jag kanske håller med om i slutet att det blev lite övervikt åt ena hållet. Men, sa han, ni är ju mycket bättre än så här. Jag bara, jo tack, jag vet det. Jag har sett det förut. Hade jag gissat resultatet innan matchen, hade jag gissat att ni skulle vinna med 20 poäng. Ja, nej, jag håller med. Vad kan jag säga liksom? Så att absolut, det var vårt eget fel att vi torskade. Men sen kan man ju bli lite irriterad när man tycker att liksom domarinsatsen inte är helt rättvis alltid. Men som sagt, man ska aldrig gnälla under match. Det är viktigt. Alltså, man ska vara glad att det är folk som ställer upp och var domare, för att det tufft att vara domare idag. Jag vet många så här, unga domare som börjar coacha barn, som kanske gör det en gång och sen aldrig mer, för att det är så mycket föräldrar som skriker på dem och skäller, och coacher som skäller på dem och tycker de dömer fel och sådär. Man får liksom ingen chans att lära sig att döma, och det är ju under all kritik. Så att det är viktigt för mig, man ska fan inte skrika på domaren under matchen och sådär, utan man kan ta ett lugnt snack efteråt. Men vi var i alla fall dåliga, så det var surt. Och sen så kom jag jag hem och har någon ny slags hälseneinflammation. Nu börjar det igen. Jessica skavde extra. Jajamän. Nej, jag har fått ont i hälsenan. Och min pappa, när han var lite yngre, jag kanske var 40. Han drog ju hälsenan. Och jag tänker att det kanske sitter i generna. Så jag är jätterädd för att den ska gå av och bara snappa. Jag var med när det hände på basketfestivalen med en annan tjej i vårt lag. Och det sa ju bara liksom pang. Och det var inte som att det gjorde ont för henne, men hon fattade precis vad som hade hänt. Så hon bara hoppade av på ett ben och bara, men det är hälsan när ni är av. Så känslan är att det gör inte så himla ont när den smäller, men fan vad obehagligt. Och bara känna, pang, nu släppte det. Nu hänger allting löst där. Jätteläskigt. Så att jag är väldigt försiktig. Och
ekar också i en baskethall.
Ja, exakt. Så man bara undrar, vad var det där? Ett pistolskott eller en hälsena som smällde? Men jag tänker vara försiktig med den. Så att jag ska ta det lite lugnt med hopp och spring nu på ett tag. Och så var jag då hos Narin, min naprapat. Och hon körde någon liksom snabb behandling av hälsenan. Vilket innebar sätta 3 nålar i vaden. Sen kan jag säga att jag haltade därifrån av mer än en anledning. För min vad, den var ganska öm efter det. Så det var en liten uppdatering från min träning. Och dessutom så gick hon igenom några rehabövningar med mig. Styrkeövningar som hon tycker att det här ska du fokusera på gymmet. Och så sa hon så här, du börjar inte så tungt. Jag tror det räcker bra med kroppsvikt. Så jag vet inte om det var hennes snälla sätt att säga att kanske du ska liksom börja jobba upp dina muskler lite grann. För då kanske det går lättare att spela basket, som är en ganska intensiv sport. Inte minst när man är 48 år gammal. Ja, det var min lilla uppdatering. Hur ser din ut?
Det rimmar ju bra med ditt 2024-mål.
Vad var det ens? Det har jag redan glömt.
Ja, men you're in for the muscles.
Exakt. Jag behöver bygga muskler. Och nu tänker jag att vi har lite matchuppehåll. Jag tror inte vi har match på 3 veckor eller något sånt. Och då tänker jag att jag kan ta i alla fall 2 av de veckorna till att gå till träningen och skjuta lite och sådär. Men lägga lite tid i gymmet och inte behöva tänka att jag inte kan ha träningsverk. För det är ju lite så när man är i säsong. Att man kan inte träna för hårt, för att då pallar man inte att spela match och träna och sådär. I alla fall inte jag som är gammal. Så att nu ska jag lägga lite tid här bara på att köra rehab, köra lite gammal hederlig styrketräning och se om jag kan bygga på lite muskler på min tunna kropp, är den faktiskt numera. Så att det är min statusuppdatering. Hur går det med dina skador?
Jag gillar att du beskrev det som att jag ligger i hårdträning inför lopp.
Ja, men du gör ju det, eller?
Om vi säger så här, jag hade velat kunna blicka in i framtiden. När det här poddavsnittet släpps, det är ju alltså i övermorgon. Idag är det onsdag. När poddavsnittet släpps på en fredag, då är det Kortvasan. Och på lördagen är det Tjejvasan. Just nu kan jag säga att det känns ganska osannolikt att jag står på start.
Va?
Ja. Men om man kunde se in i framtiden, då vet man. Men det går upp och ner. Det är 2 steg fram, 1 steg bak. Det flyttas runt. Så jag har inte åkt några längdskidor. Jag är nog inne på sista dagarna som jag kan äta Ipren. Man ska inte äta Ipren för många dagar på raken. Jag gör övningar 1/4 gånger om dagen. Jag följer alla rekommendationer. Fysisk aktivitet varje dag. Undvik träning som gör ont. Just det, vänd över på sidan innan du tar dig upp ur sängen. Det är sån här vårdguiden-tips.
Oj.
Men det är lite trist. Och ibland så blev jag så här, fan, jag känner mig ganska ledsen. Jag var så himla taggad på det här dubbelloppet som jag hade tänkt köra. Kortvasan och Tjejvasan, 2 dagar på raket. Och jag, även om min grundmindset, det var ju fasen vilka 2 bra träningsdagar det blir i volym. 6 mil längdskidåkning på 2 dagar, det var ju liksom det jag gick in i det här projektet med. Men sen så taggade jag ju till och bara, jag vill tävla, jag vill prestera bra på Tjejvasan, jag har kommit in i en bra startgrupp, herregud, vad ska man köra? Och sen så men nu är jag ganska flexibel i mina tankar och ja, alltså den som lever får se. Jag vet faktiskt inte. Jag kommer ha med mig alla grejer upp Och sen så tror jag att jag kommer känna på kvällen innan, kanske på morgonen. Jag hämtar i alla fall ut min startpåse. Om jag, kan jag sitta bra på tåget i tågfåtöljen, då hämtar jag ut min startpåse. Men jag har tränat. Och jag har tränat ett ganska kul pass som jag kan berätta om.
Mm. Ja,
eller kul och kul.
Men vänta, för bara fråga en sak. Du åker upp oavsett. Du har bestämt att du kommer åka.
Ja, jag kommer åka upp till Mora oavsett. Och det är ju för att incitamentet för den här Vasaloppshelgen, det här är ju andra året på raken som jag åker upp med två tonårskillar som är superfokuserade, jättemotiverade, och de är så väl förberedda. De har åkt så mycket längdskidor och de tränar med skidklubb. Så Sixten och hans kompis Sigge, det här är deras liksom andra året på raken som vi gör den här resan. Så att jag går ju in i supporterteamet. Det är jag som är supporterteamet om jag inte åker själv. Annars var det så här, var och en får ha sin egen livlina, var och en får klara sig själv. Men nu kanske det snarare blir så att jag blir supporter. Dock har jag ingen bil med mig, så att jag tror då att jag kommer få åka upp med bussen med dem till starten, se till att de kommer i ordning, heja på dem när starten går. Och sen antingen försöka hitta en buss tillbaka, eller som jag tänkte, alltså jag är ju ganska social och minglig, så jag tänkte att annars så kanske jag försöker hitta en bil att åka med tillbaka. Jag går helt enkelt runt och frågar om det är någon som ska åka till Mora, eller om det är någon som också vill vara supporter, så man kanske hinner se killarna på några stycken stationer. Jag har ingen aning. Jag har aldrig varit supporterteam på något av Vasaloppen, så att det är, ja, jag är ganska öppen. Men jag åker upp oavsett. Och sen så ska vi åka upp till älskade Lofsdalen oavsett sportlov. Sen får vi se hur mycket jag kan åka där. Alltså, I don't know. Jag känner mig flexibel och öppen. Lite deppig i perioder. Men jag tränade ett träningspass igår. Mm. Nu kommer det så här, jag tycker det var roligt. Men alltså då är det ju så här, okej, vad är rolig träning? För det här kan ju vara någonting som du och jag går igång på. Och flera av våra träningspodden lyssnar. Men skulle jag prata om det här på stan, då skulle ju folk bara, ursäkta, hur kan det där vara roligt? Men det var faktiskt roligt. Ska jag berätta?
Ja, men självklart, jag sitter och väntar.
Ja. Det här är en klassisk, en del av passet, en klassisk 500-ring.
Oj, det
som
gillar vi.
Som vi ju älskar.
Ja.
Ja, vi gillar 500-ringar. Först en generell rörlighetsuppvärmning. Sen gjorde vi en lek. Vi var 14 eller 16 personer som körde. Och då har man en klassisk spökboll. Spökbollsboll.
Mm.
En sån här skumboll. Så står man i en cirkel. Och då kastar man bollen till någon i cirkeln. Och den som fångar bollen då, som liksom är mottagare, då har ju den en person på vardera sida. De två måste göra en knäböj innan man hinner kasta bollen vidare. Så liksom det går ut på att ett, kom ihåg att man ska göra knäböj. Två, alltid vara redo för att ta emot bollen och vara snabb med att kasta vidare den innan kompisarna bredvid har gjort knäböj.
Ja.
Ganska rolig lek. Den kanske ni kör på basketen förresten.
Gud vad du är rolig. Du hittar alltid på en massa lekar.
Ja, men jag tycker att det är roligt att leka.
Du leka för lite när du var barn?
Alltså jag lekte ju aldrig. Jag bara tränade och så här, gjorde uppdrag. Alltså jag bestämde mig för att jag ska cykla 100 varv runt kvarteret utan att ha händerna på styret. Det här var alltså 89, 90, 91 kanske. Då man på riktigt kunde cykla runt ett kvarter 100 varv utan att sätta händerna på styret. Jag färgsorterade kortlek i både färg och i rätt nummerordning. Och sen så tränade jag typ en halv dag på att sån här göra en sån där blandning och se till att alla korten kom varannan.
Ja, det förklarar en del. Du lekte nog inte tillräckligt som barn. Alltså.
Jag sopade hela, vi hade liksom våran sida av kvarteret. Vad blir det? En sida av en kvadrat på ett kvarter. Jag sopade, vårsopade hela det kvarteret, den sidan av kvarteret, med en sån här borste med såna orangea, hårda skrubbgrejer. Sopade bort allt grus från vintern, för jag tyckte att den här sopbilen aldrig kom, så att jag skulle kunna åka inlines fram och tillbaka utanför huset. Alltså, nej, jag lekte ingenting. Jag jobbade. Jag hade uppgifter att göra, tyckte jag.
Ja, det är därför du leker så mycket nu.
Ja. Vill man klura till den där leken, då är det extra bra att man måste kunna allas namn. För då måste du också säga namnet på den som du kastar till. Det är många grejer att hålla ordning på. Men den leken gjorde vi. Och sen så startar första riktiga arbetsblocket på passet. Och det är en 500-ring. Och den här 500-ringen, den är väldigt jobbig. För att det är två övningar som är ensidiga. Och då räknar man inte hälften av repsen på ena sidan och hälften på andra sidan. Utan man gör sida ett alla reps och sen sida två alla reps. Så då är övning nummer ett, sidosteg med miniband. Och en 500-ring, den bygger ju på att man gör 40 repetitioner första varvet. Plus 30 repetitioner andra varvet. Plus 20 repetitioner tredje varvet. Plus 10 repetitioner sista varvet. Mm. Då har man samlat ihop 100 reps per övning och sen har man 5 övningar, eller då som vi, 3 övningar varav 2 är ensidiga. Så då, sidosteg, 40 repetitioner, samma ben, 40 steg. Och sen 40 steg tillbaka med andra benet först. Och sen 40 knäböj med minibandet runt knäna, driva ut knäna åt sidan, 40 stycken. Och sen excentriska step downs. Det här är bra om man vill köra, för vi körde det här utomhus. Då behöver man ha en avsats. Och då så sa jag så här, alla som är lika långa som jag eller längre, ni ska vara på den här avsatsen. Det var ganska högt. Och är man kortare än jag, då ska man vara här. Vi pratar om ungefär, nu måttar jag med händerna, 50 centimeter kanske, om man är 1,60. Mm. Så det är liksom, man får tänka att du, Jessica, hade nog fått ta ännu högre steg. Men då ska man stå uppe på avsatsen, uppe på trappsteget eller bänken eller vad man nu har. Och sen så ska man luta sig lite framåt, ner och nudda tån i marken. Men de får inte sätta ner hälen. Och sen så ska du trycka dig upp, sträcka ut höften. Och så samma ben, ner och dutta tån och trycka dig upp. 40 stycken.
Åh, fy fan, och sen 40 vad jobbigt alltså.
På andra sidan.
Du skämtar.
Då, och sen är det på det igen. 30 sidosteg åt ena hållet. 30 sidosteg åt andra hållet. 30 knäböj. 30 step downs ena benet. 30 step downs andra benet. När jag hade gjort klart första varvet, alltså jag hade sådana spagettiben, så jag skulle kliva ner från den där avsatsen för att börja på andra varvet. Jag bara, åh herregud, mina lår. Men det gjorde vi. Den yngsta som var med, 8 år, körde med light miniband. Den liksom mjukaste motståndet, lättaste motståndet. Jag körde medium. Och sen så hade vi några stycken som körde med heavy miniband. Och de var inte kaxiga. Men det tog ungefär en kvart att köra det blocket. Och sen så hade jag förberett 2 stycken Tabata-block. Ett Tabata-block i 4 minuter. Ja. Och då hade jag bett en tjej ta med en sån här portabel högtalare, för det är lite kul att sätta igång en Tabata-spellista och sen en låt per då block. Och då körde vi med minibandet igen. Och det jag kanske borde, om jag hade varit en schysstare coach, då borde jag ha sagt att man kanske inte behöver ha heavy-bandet. Det var några som insåg det efter att ha kört den första 4 minuterna. Men då kör man pilbågen. Man håller minibandet som att man håller på ratten. Så att man liksom har, man greppar runt minibandet. Och så spänner man upp pilbåge. Så man liksom drar bak handen mot axeln.
Mm.
Och då körde vi först 20 sekunder ena sidan. 20 sekunder andra sidan. 20 sekunder sida 1. 20 sekunder sida 2. Då har ju halva tabatan gått. Och sen upp med armarna, rakt upp. Försöka ha överarmarna i linje med öronen. Nu lyfter jag upp mina armar rakt upp här. Och sen pumpa utåt. Det blir den femte intervallen. Sen tar man ner händerna så att de kommer framför axlarna, raka armar. Pumpar 20 sekunder. Drar in armbågarna till 90 grader, men armbågarna lite framför midjan. 20 sekunder. Och sen dra bak armbågarna 90 grader. Och lägga armbågarna bakom kroppen. Nyper ihop skulderbladen 20 sekunder. Och då har det gått 4 minuter. Pilbåge, 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 pilbåge. Pumpa uppåt. Pumpa framåt. Pumpa 90 grader. Pumpa 90 grader fast armbågarna bakom. Sen fick man vila en minut. Och Jag kan säga att jag tittade på en annan tjej som var med på passet. Och så tittade jag på henne och bara, alltså herregud, det här var så jobbigt. Då skakade hon på huvudet och typ. Och jag var den enda som stönade och stonkade. Jag sa det, är jag den enda som har den här extroverta trötthetsspråket?
Ja.
Alla andra är så här knäpptysta, introverta, visar ingenting. Men jag tror att det var fler som tyckte det var jobbigt. Andra 4 minuter, då ska man göra samma övningar. Men då pausar man istället. Pilbåge, pausa 5 sekunder. Och sen igen, pausa 5 sekunder. Och sen igen. Och sen samma, att man pausar istället. Åh, alltså jag hade så mycket blod i axlarna. Jag hade så mycket muskelpump. Riktigt sån Arnold Schwarzenegger-pump. Och sen som avslut, då lekte vi igen. 3 gånger 30 sekunder. Och då får man, kan man turas om man är en grupp. Men då kan man välja lite mer low impact. Då går man på stället. Sen kan man köra jogging på stället. Eller tripping, att man liksom trrr, eller kanske kör höga knän. Så första 30 sekunderna, då säger jag så här. Ja, grön, då ska man ner och nudda höger hand i marken. Och blå, ner och nudda vänster hand. Och så jag sätter igång en timer på 30 minuter. Man väljer vilken rörelseform man vill göra. Och sen så säger jag, grön, blå, blå. Och sen får man vila efter 30 sekunder. Sen lägger vi till en till färg. Då är det kanske svart. Då ska man göra ett upphopp. Så då blir det ett extra moment att hålla ordning på. Och sen den sista 30 sekundaren, då hade vi först omröstning vilken färg vi skulle lägga till. Och det var ett sånt här superstarhopp. Ett sånt här krysshopp, X-hopp, jumping jacks-hopp. Mm. Och så körde vi den sista 30 sekunderna och sen var vi klara.
Oj, 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 det var ett riktigt redigt pass, du.
Riktigt bra. Så det här trycker jag på spara i mina anteckningar i att det ska jag köra fler gånger.
Men vänta, hittar du bara på de här och så vet du inte riktigt hur jobbigt kommer det att vara, hur bra kommer det att vara, utan du bara kör det och sen är det efteråt så här, spara är inte spara, eller hur funkar det?
Ja, alltså ibland så kan jag kört liksom ett block i något annat pass och ett annat block vid ett annat tillfälle, och så sätter jag ihop de två blocken i samma pass och inser att oj oj oj, herregud vad jobbigt det blev. Och ibland så har jag varit kreativ och satt ihop massa grejer som jag aldrig har kört förut, varken själv eller med en grupp eller med en kund, och då kan det slå mig att oj, nu har jag, vad säger man? Man skitit i det blå skåpet, vad heter det?
Ja, det kan man säga, det kan man säga.
Och då kan jag behöva modifiera. Men jag brukar faktiskt vara så pass bjussig att jag säger, alltså hörni, I've made a mistake. Så, för då kan folk ändå garva åt det, jämfört med en coach som har gjort ett misstag och sen så håller fast vid det.
Ja.
Men det gick bra. Alltså, det var bara att det var väldigt jobbigt. Men det var också väldigt kul. När man tränar ute på den här årstiden, då vill man hålla igång mycket. Man vill inte ha långa viloperioder. Man vill ha mycket rörelse. Och då kan man inte ha så tungt, utan man får liksom mer. För då måste man ju vila, annars blir man bara sliten. Och då passar såna här träningspass bra, tycker jag. Men då skriver jag upp så här, fysträning utomhus, och så datum och tid, och så skriver jag material, miniband, koner, spökboll, och sen så skriver jag liksom uppvärmningen, 500-ringen, 2 stycken tabata, och sen så reaktionslek. Och sen så brukar jag skriva typ om det är någonting som har varit knas, då har jag skriva förslag, förkorta block 2, eller jag brukar skriva en liten kommentar. Men jag brukar ofta bläddra tillbaka mycket gamla pass. Det roliga är att jag sällan kommer ihåg vad jag har tänkt. Alltså, vad menar jag här? Men då brukar jag ändå få lite inspiration. Ja, för den 500-ringen kan jag rekommendera, och jag kan rekommendera det där överkroppsblocket med miniband.
Kul, kul. Det ska jag testa kanske. Det lät lite jobbigt eventuellt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Du, vi hade en liten ingång här i podden den här veckan och det var en kund till dig som ville prata om något. Så du får väl liksom berätta det först så kan jag ta vid sen.
Ja, Jag prenumererar på DN och läser varje dag hela papperstidningen av DN från perm till perm. Det är liksom, där ligger min allmänbildningstankning. Då tycker jag att jag har ganska bra koll på väldigt mycket. Och sen brukar jag digitalt scrolla lite kvällspress. Och sen så brukar jag klicka på länkar när folk delar. Men då var det en kund till mig som häromdagen berättade om en artikel som hon hade läst i Svenska Dagbladet.
Ja, jag känner ju att du måste byta tidning, för att du vet ju att jag hela tiden pratar om artiklar från Svenska Dagbladet. De skriver jättemycket bra om hälsa och träning, verkligen.
Ja, jag kanske får starta en digital prenumeration där också i så fall. För det är väldigt många artiklar som folk delar eller som de kan skicka så här länk till mig och så här: åh, intressant, jag tänkte på dig när jag läste det här, och så kan jag inte läsa den. Men då var hennes take på att hon ens tog upp den här artikeln, det var att hon kände sig stärkt i att vi tränade på ett bra sätt. Så hon hade läst artikeln och kände så här: wow, jag är rätt ute med min PT. Men så kunde hon inte riktigt återberätta innehållet i artikeln. Men då tänkte jag så här: ah, men Jessica, hon läser Svenska Dagbladet. Så då undrade jag, Jessica, vad det egentligen stod i den här artikeln. För att min kund upplevde att hon hade velat veta mer om det här ämnet. Så där är jag nu mentalt.
Mm. Och jag får ju väldigt mycket inspiration av Svenska Dagbladets artiklar om hälsa och träning. De skriver väldigt bra och väldigt mångsidigt där. Alltså de tar upp många olika ämnen. Men ibland så känner jag precis som din kund: aha, jag vill läsa mer om det här. Men då kan det liksom för mig vara starten till att jag börjar googla och liksom läser vidare om ämnet. Så det kan ju också vara bra. Och vill man läsa på engelska så kan jag rekommendera Washington Post, för de skriver också väldigt mycket om hälsa och träning. Mycket intressant. Men man kan ju inte ha hur många prenumerationer som helst. Det kan man ju faktiskt inte.
Man kan ha ett bra träningsnätverk. Då kan man dela upp det så att någon prenumererar på det ena och någon på det andra. Och så har man en liten studiecirkel.
Ja.
Veckans artikel.
Varför inte? Det är väl en bra idé. Om man delar upp det så. Men det här handlar ju då om träningsplatåer. Om att man kan hamna på en träningsplatå. Och det här har vi väl alla upplevt, tror jag, som tränar mycket. Att man ibland känner sig: gud, jag får inget resultat av min träning. Och att man då har lärt sig av oss, kanske man lyssnar på träningspodden, att man måste skruva på träningen lite, på sitt upplägg. Ändra någonting man gör, inte göra same same. Men i alla fall, jag slukade den här artikeln då. Och tyckte väl kanske lite grann som din kund att... alltså jag tänkte så här, Lovisa: men det här vet väl alla redan. Men sen kom jag på så här: det kanske alla inte alls vet. Det kanske bara är vi som är så här nördigt intresserade av träning som vet de här grejerna om träningsplatåer. Vad tror du?
Men jag vet ju inte
jag vet. Men alltså, tror du att jag liksom tror för mycket om folk? För du vet, ibland kan jag tänka så här: alla vet väl det här om någonting. Och då säger alltid min kära sambo, som har lite mer så där, han kan ha lite mer perspektiv och inte snöa in på sin egen synvinkel alltid, så säger han till mig så här: nej, alla vet inte det här, men du tror att saker som du vet är jättelätta. Och så det kanske är så. Brukar du hamna i den fällan så här att du tänker så här: men alla vet väl det här?
Ja, jag behöver påminna mig om vem det är jag pratar med, eller vem det är som jag vill ska lyssna. För jag kan lägga mig på lite för hög nivå ibland. Och ett exempel, det var löpning, och då var det en person som skulle springa ett lopp. Nu kommer jag inte ihåg vilket lopp det var, men det var ett kuperat lopp, men inte i terräng, utan det var ett kuperat lopp typ asfalt och cykelbana, gångbana. Och då så frågade mig så här: ah, men har du några bra träningstips? Och då börjar jag direkt så här: sätt en timer på 10 minuter och så springer du upp och ner för backen så många gånger du hinner.
Mm.
som kör, liksom, kör intervaller i backe. Och den personen bara, men alltså, ska jag springa tillbaka? När jag springer, när jag löper, ska jag springa tillbaka? Jag bara, gör jag? Eller så kan du gå. Du kan gå ner för backen och så springer du upp igen. Och så går du ner för backen. Och bara, men då kommer jag inte framåt.
Ja.
Jag bara, nej men du tränar på att springa i backe. Bara, men då kommer ju mitt pass ta mycket längre tid. Jag bara, hur menar du då? Nej men då kommer det ta mycket längre tid för mig att springa mitt pass. För då kommer jag ju få springa fram och tillbaka på samma ställe. Och då fattade jag så här att okej, okay, ett pass för den här personen, det är den här slingan. Och den är 5 kilometer. Och det är liksom träningspasset. Men bara tanken på att man ska stanna på ett och samma ställe och springa fram och tillbaka och springa intervaller. Det var liksom, det var så enormt långt ifrån. Personen kanske inte ens har sprungit intervaller överhuvudtaget i hela sitt liv. Och då kände jag så här, okej, okay, ah, sorry. Så fick jag liksom backa tillbaka. Men personer som löptränar för att den hela tiden vill komma framåt på en geografisk runda, men är man lite crazy, då tar man samma runda men man springer åt andra hållet.
Mm.
Det är liksom den största variationen som den här personen utsätter sig för. Och så frustrerat, ah, men varför blir jag inte snabbare? Varför blir jag inte uthålligare? Varför tycker jag alltid att det är lika jobbigt? Men det är för att man kör samma pass hela tiden. Också en kund som kom till mig bara för en konsultation, som inte bor i Stockholm, som bara vill komma och liksom ha som en inspirationspass med mig. Och då frågade jag, men hur brukar du träna? Och så beskrev den det. Ja, men hur länge har du kört så här? Och det var typ 3 år. Samma 3 pass en gång i veckan. 3 pass i veckan, samma övningar, samma vikter. Allting samma i 3 år. Och jag själv kan ju ruttna efter 5-6 veckor om jag har samma 3 pass. Så kan jag känna så här, åh herregud, nu är det så tråkigt.
Mm.
Men det är många som bara, ja men det är så jag tränar. Man har kanske fått ett sånt här, man har varit på gymmet och så har man fått ett sånt här kort. Ett här papperskort. Och så på ena sidan är det 1 pass och så vänder man på andra sidan så är det ett annat pass. Och sen är det förskrivna rutor. Så här, först övningens namn och sen hur många set och hur många repetitioner och så ska man skriva datum. Och då har liksom kortet fyllts på i de här förskrivna rutorna för datumen. Och sen så har det liksom fortsatt med pyttesmå bokstäver, för man liksom byter inte kort med nya övningar. Och så var det nog. Alltså sent 90-tal, man bytte det är inte träningsprogram så ofta. Man körde liksom samma. Det ingick en gyminstruktion och då fick man genomgång av maskinerna och ett pass. Och sen har folk hållit kvar i det. Alltså jag undrar om gymmen fortfarande har en sån här låda där man satte sitt personliga träningsprogramskort. Bokstavsordning, sån här bokstavsflärpar. Så bläddrade man med dem för att hitta sitt eget kort. Som man kunde ta fram och sen så gå runt i gymmet med. Nu kommer de här 27-åringarna bara, va?
Ja, men så var det ju verkligen. Ja, så var det verkligen. Och det var därför jag tänker nu att CrossFit ändå har sina poänger. Att du kommer till ditt CrossFit-gym och du ser träningsprogrammet och det är ett nytt träningsprogram varje gång du kommer dit. Och det är nog inte helt dåligt. Det är väl därför de som håller på med CrossFit blir ganska allround-starka. För att du gör hela tiden nya övningar. Du använder samma muskler men på andra sätt. Och så.
Mm.
Så jag tror att det är kanske inte helt dumt. Vi som inte alltid är helt positiva till CrossFit. Förlåt CrossFit. Jag tycker egentligen att det är ganska kul. Men ska jag läsa den här artikeln då och säga vad den handlar om?
Får jag bara säga ett av mina favorit pleasures. Ja. Det är inte ett guilty pleasure. Men jag kan snöa in på CrossFit-coacher som har riktat in sig på olika typer av särskilda behov.
Aha.
De kan ha både unga och vuxna med Down-syndrom, klienter.
Mm.
Eller olika typer av så här, neurologiskt sjuka eller skadade patienter, klienter. Eller olika typer av amputationer. Och sen så visar de hur de tränar och sen framförallt dokumenterar de framstegen. Och jag tycker att det är så sympatiskt. Så att jag kan sitta och scrolla hur mycket som helst och bara titta på olika typer av anpassningar av de klassiska crossfit-övningarna för människor med olika typer av särskilda behov. Alltså det, jag kan må så bra. Så kudos till CrossFit som visar upp även den typen av PT-målgrupp som kanske inte får vara med i många traditionella träningssammanhang.
Jättebra. Jättebra och absolut ingenting mot CrossFit. Jag tror att det är jättebra träning för kroppen. Men innan jag kommer in då på artikeln där, så apropå platåer. Jag har själv upplevt det, men inte kanske just i styrketräningen. Men definitivt när jag började löpträna. När jag bodde i Norge och alltid sprang samma runda som var typ 4 kilometer. Och jag tänkte, varför blir jag aldrig snabbare på den här 4 kilometern? Jag sprang den nästan varje dag, för jag var ju helt besatt av att springa där ett tag. Så jag gick ut, sprang min runda och tänkte, nu måste jag bli snabbare. Nej, kom i mål på nästan exakt samma tid varenda gång. Och fattade liksom inte grejen. Blir man inte bättre på att springa när man springer nästan varje dag? Och sen så började jag ju läsa på lite grann och insåg att det handlar om att jag gör exakt samma sak. Och nu har kroppen lärt sig det och då gör den här rundan på exakt lika lång tid varje gång. Så var det en stor backe som var mitt i den här 4-kilometersrundan. Så la jag in, ja, men jag började köra lite backintervaller mitt i löppasset. Så jag sprang till backen, körde lite backintervaller. Och så sprang jag hem. Och vad hände då? Ja, men plötsligt så blev jag ju snabbare på min lilla slinga. Så det var liksom den lilla grejen som behövdes för att vässa till min löpträning när jag var precis i början i alla fall. Men nu till artikeln. Den handlar om Sara som styrketränar och kör mycket bänkpress. Och hon upplevde då, hon tävlar i styrkelyft ska vi säga. Och hennes mål var att bli starkare i bänkpress. Och i 2 år så fick hon önskad effekt av sin träning. Men en dag så planade det ut. Och då hade hon hamnat på en träningsplatå. Och det här hände ju de flesta som tränar mycket och regelbundet. Och då började Sara träna mer för att komma förbi platån, men det gav ingen effekt. Hon beskrev det som att kroppen tog emot träningen, men den utvecklades inte. Och då säger då Tommy Lundberg, som är docent i fysiologi vid Karolinska institutet, han forskar om styrketräning och muskelfysiologi, att muskelmassan, man kan inte förvänta sig en linjär ökning av muskelmassan i takt med att man tränar väldigt länge. För att han säger det är ju ganska givet så här att så som man ökar i början när man börjar träna, de resultaten man får då och förbättringarna, skulle det fortsätta i samma takt, då skulle alla hamna i Guinness rekordbok. Man skulle få byta ut Guinness rekordbok jätte ofta. Folk skulle bli så otroligt vältränade och starka helt enkelt. Och vad kan då det här bero på? Ja, men ofta så kan det bero på att man tränar för lätt. Här säger då Tommy att folk väljer sina vikter, då väljer man oftast en belastning på ungefär 50% av vad man maximalt orkar. Och ligger man på 50% av vad man maximalt orkar, så måste man göra väldigt många repetitioner för att få någon effekt. Alltså att utveckla muskeln, att den ska bli starkare. Så han säger att om muskelmassan ska fortsätta växa, så måste man stimulera musklerna mer och mer med enligt principen om progressiv överbelastning. Och det vill säga stegvis öka på vikten, öka på antal repetitioner, öka på träningsfrekvens. Och gör man inte det, så kommer man inte att få effekt av sin träning. Och sen så finns det också en annan förklaring, och det kan då vara kaloriunderskott. Men det, och det här tycker jag ändå är ganska intressant faktiskt. Därför att det här att man inte äter man inte tillräckligt när man tränar, så får det oftast inte effekten man vill. Man kanske tror att man kommer få en ännu bättre effekt, att man deffar och du vet, ja, men jag bygger muskler men jag äter mindre än vad jag ska, vilket betyder att jag borde bli både smalare och mer definierad. Men det stämmer inte riktigt, för att musklerna kan inte byggas om man inte får i sig tillräckligt med näring. Så ligger man på kaloriunderskott, så kan det innebära att man inte får någon effekt av sin träning. Är det här något som du upplever ofta bland dina klienter?
Mm, absolut, absolut. Och jag kan ibland sätta lite koppel på klienter på så sätt att de vill både äta mindre och träna mer. Och då säger jag att, fast vet du, vad är viktigast?
Mm.
Är att du blir starkare eller att du får mindre underhudsfett? Och då säger ju alla att de vill bli starkare. Alla säger att de vill bli starkare. Det är ju liksom, den insikten har ju verkligen slagit igenom på så här samhällsnivå när det handlar om de positiva effekterna av styrketräning. Folk har fattat, av de som jag möter, både de som tränar och de som inte tränar, att muskelmassa, det vill man ha. Styrka vill man ha. Men många vrider ju på de här rattarna samtidigt. Och då finns det en ganska stor risk att du inte blir starkare. Och att du alltid känner dig lite, lite sliten och lite, lite trött och lite, lite deppig och lite, lite hungrig för att man äter för lite. Jag tror att det är vanligare bland kvinnor än bland män. Och det har nog att göra att män kommer undan i större utsträckning med den här att man bulkar, att man blir större och större och större. Man lägger på sig massa, medan kvinnor tycker att det ofta är lite jobbigt att de blir större när de styrketränar. Ja, de blir starkare, men de vill ju helst inte bli så himla mycket större. Och särskilt inte kanske över liksom, övre delen av ryggen. Blusarna börjar liksom spänna. De tycker att det är jobbigt att jeansen sitter väldigt tajt runt låren och rumpan. Och att den mentala processen är ganska så tuff. Så de gillar att få mer muskelmassa. De gillar att känna sig starkare. Men det är jobbigt när kläderna inte sitter så som de kanske är vana att de ska sitta. Eller som de ser att den sitter på andra människor.
Nej, precis. Så att det är ju komplicerat. Men lyssna på det här nu då. Om ni har det här problemet att ni kanske äter för lite. Att har man kaloriunderskott, så ökar nedbrytningen av befintligt muskelprotein. Det vill säga de musklerna som du har och som du har tränat för att bygga upp och sådär, de bryter du ner om du inte äter tillräckligt. Och det borde ju liksom vara ett incitament till att äta mer. För att det är ju inte så jäkla kul att gå och träna, men man äter för lite. Så istället för att man får en positiv utveckling och bygger mer muskler, så bryter du ner de musklerna som du har kämpat för att få. Det är ju skitdumt. Och därför så säger då vår docent Tommy Lundberg att man måste öka man träningsmängden. Att tränar du mer så måste du också anpassa din kost. Tränar du mer så måste du äta lite mer. Så att det funkar inte riktigt om man vill bygga muskler och bli starkare att samtidigt dra ner på kalorierna. För att då kommer du inte att få den effekten som du vill ha. Och sen så är det ju också den här grejen att man har svårare att bygga muskler när man blir äldre, som man säger då. Och det här är någonting som händer redan i 40-50-årsåldern tydligen. Och det kallas för den anabola resistensen. Kroppen svarar sämre och sämre på muskelbyggande stimulans som träning. Men om man har börjat bygga muskler i ung ålder, så har man förmodligen byggt upp muskelceller som kan bli ännu större om du börjar träna senare. Så att man har ett lite försprång om man har byggt lite muskler redan som ung. För att då kan du liksom stimulera dina muskelceller på ett annat sätt. Men som sagt, det kommer att vara svårare att få träningsresultat när du blir äldre. I synnerhet om du inte har tränat innan. Sen så säger då Jessica Norrbom, som är doktor i fysiologi och forskare vid Karolinska institutet, att det här handlar också om neuromuskulära förbindelser. Och det är då området där rörelsenerver och muskelceller kommunicerar med varandra. Och de här kan då utvecklas väldigt snabbt i ett tidigt skede av träningen. Så om man inte har tränat tidigare och börjar träna, så blir nervsystemet bättre och bättre på att koordinera signalerna till musklerna. Och det är därför som många när de precis börjar träna upplever att man får ganska stor effekt i början och att man blir ganska mycket starkare när man börjar styrketräna. Men sen när de här banorna liksom har etablerat sig, när den där kontakten och signalskickandet funkar som det ska, det kommer att plana ut och då får du inte riktigt samma effekt. Och då rekommenderar hon att man ska se över sitt träningsupplägg. att man kanske inte ska göra saker på samma sätt alltid. Man ska byta ut övningar, man ska ta i mer. Vissa kanske inte utmanar sin styrka, och det är ju samma sak som docent Tommy var inne på då, att man oftast tränar för lätt, att man måste träna lite tyngre för att det ska få effekt, att du inte ska behöva sitta och göra 35 reps liksom för att du ska komma till det stadiet där du faktiskt får effekt. Då är det bättre att träna lite tyngre, för då behöver du göra färre reps för att bygga muskler. Och så säger hon att går du alltid på samma gruppträningspass, ja, men då kanske du ska göra någonting annat istället, byt pass eller kör ett pass i gymmet eller så. Men hon säger ju också att kanske stirrar man sig blind på bara träningen när man hamnat på en träningsplatå. Kanske missar man att man också har börjat dricka 4 glas vin mer per vecka, eller slutat cykla till jobbet och istället ta tunnelbanan. Så hon säger, det är ju många saker som hänger ihop. Det kanske inte bara är det som du gör i gymmet. Och sen så säger de också i den här artikeln att det är en, Tommy Lundberg säger att det är en myt att man inte kan träna kondition och styrka samtidigt. Han menar nämligen att muskeltillväxten ser ut att vara densamma oavsett hur mycket konditionsträning man utövat. Men då säger han, om man tränar väldigt mycket så är det klart att det blir svårt att kombinera konditionsträning och styrketräning, eftersom man också behöver återhämtning. Och de flesta inser nog att man kan inte vara superbra maratonlöpare och supertränad bodybuilder på samma gång. Men kör du 2-3 pass per vecka är det inga problem att kombinera kondition och styrka. Så det ska man inte vara så rädd för, utan det kan ju vara ett sätt faktiskt att variera sin träning så att man kanske får mer effekt än att man alltid tränar likadant. Och så menar han också att periodisera sin styrketräning kan vara bra. Det vill säga variera faktorer som intensitet under olika perioder. Och det, då får man ju också effekten av att det blir roligare när man faktiskt byter ut övningar och varierar intensiteten. Och det viktigaste, det är ju det då som kallas för progressiv överbelastning. Och sen avslutas den här artikeln med att Sara berättar hur hon kom över sin träningsplatå. Och det var att hon körde andra typer av övningar som fortfarande relaterade till bänkpressen. Det vill säga liknande övningar då, men som stärkte musklerna runt omkring, så att hon inte hela tiden var inne och rotade i exakt samma muskler när hon bara körde själva bänkpressövningen som sin träning för att bli starkare i bänkpress. Så att hon säger så här, jag tror att man lätt kan säga att om du tränar mer kommer du förbi detta, men jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror det är bättre att testa något nytt och se om man kan få igång kroppen lite. Och då menar jag, Lovisa, att det här var en sak som jag tänkte så här, det här vet ju alla om man hamnar i en träningsplatå, att man antingen måste ändra sin träning och variera den och göra någonting annat, inte göra same same hela tiden, eller att man måste skruva på någonting som till exempel antal repetitioner eller hur tungt man tränar eller så. Men det kanske inte är common knowledge, alltså det kanske inte är något som varenda människa vet, jag vet inte.
Ja, jag får massa tankar nu. Jag tror att vanliga människor hinner inte uppleva att de är på en träningsplatå för att de tappar kontinuiteten.
Mm.
Alltså att de kanske inte är så pass noggranna att de har koll på sina siffror och därmed ser att de är på en platå. Om man under 3 veckor inte har gjort någon utveckling eller framsteg på samma program, och de har inte ens det reflekterande tänket, man går dit, gör sitt jobb och så går man hem, och det är ju fine. Men jag tror att ett problem kanske är att den här platån, det är ju på ett sätt liksom det hårda svartvita siffrorna, men en platå kan ju också vara att man inte får den där kicken som man får när man har ett nytt träningsprogram. Man tycker det känns kul, man tycker att det känns stimulerande. Man måste förbereda sig lite lagom mycket mentalt. Och sen märker man från vecka till vecka, första veckorna i programmet, att wow! Alltså det blir som boost varje träningspass. Och sen så kommer en dag när man inte tycker att träningen är så rolig längre. Och att då sjunker motivationen. Och så börjar man hoppa över träningspass. Och sen så faller man av hästen, faller av banan, att man liksom tappar flowet. Och sen så efter några veckor så bara, fasen, nu måste jag ta ett tag i det där igen. Och så går man till gymmet och då har man fått backa på vikterna. Och det, då har man ju liksom gjort en regression istället för en progression. Men sen så tänker jag att folk hinner bli förkylda kanske innan de har kommit till en platå, så att de har liksom inte hunnit få ut alla positiva effekterna av ett program för att man har varit tvungen att göra avbrott eller pauser. Eller att livet har kommit emellan, man måste prioritera bort det. Eller att man kanske har haft ett program med övningar som inte har varit 100% bra för just ens egen kropp, så att man har fått ont. Så den här upplevelsen av en platå jämfört med det svartvita av att vara på en platå som vi går att mäta fram, att det kanske är två olika saker. Men jag tänker att som i knäböj till exempel, knäböj med stång, det är ju en jättevanlig övning att vara på en platå på, framförallt för kvinnor, för att man tränar knäböj och man blir starkare och man blir bättre, men sen kommer man till en punkt där stångens vikt på axlarna är det jobbigaste. Inte att böja och sträcka på benen, men det är så jädra jobbigt att ha så mycket vikt på axlarna. Och det i sin tur kan ju skapa en osäkerhet, att det är lite läskigt. Det kan också vara att man tycker att det helt enkelt är sjukt obekvämt. Ska det verkligen vara så här obekvämt att träna knäböj? Och då finns det ju en risk att man, eller risk, men att man helt enkelt inte lastar på ännu mer, trots att man skulle kunna klara det för benen. Och då brukar jag vända på åt andra hållet. Då kan man ta bort lite vikt från stången, axlarna, men göra andra saker istället, som till exempel att göra längre paus i sitt nedre läge, det som är ens eget personliga bottenläge. Att man pausar längre, att man tar längre tid på sig på vägen ner. Att man kanske går tillbaka till det som Tommy sa, han nämnde 50% av sitt max. Och att det kanske är lite för lätt om du inte gör väldigt många repetitioner för att du ska bli starkare. Men 50% har visat sig vara en ganska bra siffra om man vill träna sin snabbhet, alltså träna sin explosivitet. Och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, men nu kör jag en period där jag tränar min explosivitet i knäböj istället för min reella maxstyrka. Så då kanske man kör på 50%, 5 set, 5 repetitioner i varje, och jag lägger hur mycket energi som helst på att vara explosiv på vägen upp. När man är i sitt toppläge, kanske pausa ordentligt i toppläget, spänna framsida lår, spänna rumpa och sen gå lugnt ner, pausa, explosiv upp. Och det i sin tur kan ju stimulera att man kommer ur sin platå trots att man inte har kört så himla tungt, men man har jobbat med andra kvaliteter som gör att den där snabbheten som man har byggt upp, ja, men den får man med sig sen när man går upp mot 60%, mot 70% och kanske mellan 70 och 75% brukar vara en ganska bra arbetsvikt. Man behöver inte testa ut det här, det brukar man kunna liksom kanske ha en upplevelse i. Så det är liksom, knäböj är en så äkta platåövning kan jag se hos många. Det andra som jag tänker på med hantlar till exempel, om det står i ett träningsprogram att man ska göra 3 set och så kanske det står 8-12 repetitioner, då tänker många så här att ja, men det bästa är ju om jag kan göra 12, och så väljer man ett par hantlar som man kan göra 12 repetitioner av, och sen nästa vecka tar man samma hantlar, yes, jag kunde göra 12 idag med. Och sen så veckan efter, ja, gud vad bra, jag kan fortfarande göra 12. Men det kan ju vara att man då har en inställning som är så här, ja, men om jag kan göra 12 reps, då kan jag öka vikterna och försöka göra 8, 9, 10 eller 11 reps. Och kan du göra 12 med dem också? Ja, okej, men då får jag öka vikterna 1 kilo till. Och så kanske jag kan göra 11. Ja, men jag är fortfarande inom 8-12. att man kanske kan öka ett till. Och så kommer man ner på 8-9 reps. Man kanske klarar 9 reps, men riktigt bra. Ah, okej. Okay. Nu är mitt mål nästa vecka att kunna göra 10 repetitioner med de här. Och så klarar man det på något av sätten. Och så kan man liksom tävla lite grann med sig själv. Istället för att tänka att man är duktig om man kan göra det som är det översta eller övre spannet på hantelövningar hela tiden. Så står det 8-12, ja men hitta så fort du kan göra 12, jacka upp 1 kilo. Står det 6-8, ja men kan du göra 8, ja men jacka upp 1 kilo, då gör det ingenting om man bara kan göra 6 eller 7. För det där tror jag att många tänker, man vill vara duktig och så liksom, man väljer hellre en lättare vikt för att kunna göra 12 än en tyngre vikt. Och så känner man sig dålig för att man bara kunde göra 8.
Mm.
Känner du igen det här?
Absolut. Absolut. Man kan ju hamna i såna där tankevurper ibland när man tränar.
Ja, och jag tänker och tror, det som Jessica Norrbom var inne på, hon är ju superskicklig. Jag läser det mesta som hon skriver. Förutom då Svenska Dagbladet,
eftersom
jag inte kommer åt det. Men hon är ju också träningsexpert i DNs panel. Så hon och några, det finns ju psykologer och psykoterapeuter tror jag också. Men hon är inne på det här med nervsystemet. Det tror jag att människor skulle behöva kanske bli lite mer medvetna om. Att just det här med hur vårt nervsystem fungerar och den här kopplingen mellan motoriska enheter, kroppsdelar. Och det är lite grann som att hon avslöjar en av PT:ns viktigaste hemliga verktyg. Nämligen den här boosten, hur snabba framsteg man får när man är nybörjare på någonting.
Mm.
Och PT:n kan ju argumentera för att det är, ja men det är ju nu när du tränar med PT, titta vilka fina träningsresultat,
ja,
kolla vad du har ökat. Men i själva verket så finns det en annan fysiologisk och neurologisk förklaring bakom framstegen. Men PT:n hjälper till att synliggöra det. Men det jag tänker så här, den här mentala platån, alltså det här med att orka hålla i, alltså jag har ju hamnat på platåer inom typ all typ av träning som jag har gjort ordentligt. När jag har en regelbundenhet och jag har träningsvolymen, jag gör det tillräckligt ofta under tillräckligt lång tid, då kan jag till slut, för jag har ju kommit väldigt högt upp. Alltså jag har blivit väldigt snabb. Jag har kunnat springa väldigt länge. Jag har kunnat lyfta väldigt tunga vikter. Och då har jag hamnat i situationer där jag börjar dra mig för att gå och träna. För jag vet hur mycket som kommer krävas av mig. Alltså jag vet att jag har en så pass hög nivå. Och att det kan sänka min motivation och höja min tröskel.
Mm.
Jämfört med att vara i en fas av ett träningsprogram där det är ganska låg tröskel och att det inte krävs så mycket att hela tiden matcha den nivån som jag har kommit till. Och den är ju lite jobbig för att det är lite samma sak tror jag, tänker jag. Nu kommer liksom ett resonemang. Men när man tittar på gamla bilder av sig själv när man var i väldigt bra form. Och så får man lite dåligt samvete över att man inte är där nu. Varför njöt jag inte mer när jag var så vältränad, när jag var så smal, när jag var så snygg? Och så blir man lite bitter över att man inte kan ta sig dit igen. Så det är därför jag har lite svårt för det här med före- och efterbilder. För att varje efterbild är ju också en förebild för en senare period.
Ja.
Och människor som har liksom gjort en sån här riktig satsning, och det, oavsett om det är 16 weeks of hell eller att man tränade upp sig för ett Ironman eller för ett maraton eller man gjorde någon riktig dietsatsning, och så klarar man det. Man klarar att ro det i hamn. Och sen så kommer man antagligen inte kunna hålla i det, därför att det var en stor satsning. Det krävde väldigt mycket av personen. Fokus, dedikering, tid, svett, planering. Och så mäktar man inte med det, och då kan det vara så att man till och med mentalt lägger sig på en lägre nivå för att man har lyckats uppnå det här åtråvärda resultatet förra året, förra året, för 3 år sedan, för 5 år sedan. Så att man liksom slår på sig själv, vad dålig jag är som inte kan ta mig dit igen eller kunde stanna kvar där. Men det tänker jag lite grann är en del av en tränande persons liv. Alltså att det är någonting som liksom ingår i paketet. Att man försöker hitta den här bästa versionen av sig själv. Alltså tänk alla, nu jag som är född 84, fyller 40, tänk alla mina kompisar och alla andra i 84-generationen som så här, jag fyller 40 år, jag ska vara i mitt livs bästa form. Och samma sak när man fyller 50, bara, nu jädrar, nu ska jag liksom lägga i en växel, jag ska vara en grym 50-åring. Men det är ju liksom tufft. Och alltså jag är ju lite mer, jag börjar nog kanske så här landa i att det här lagom grejen, att man kanske inte ska sträva efter att bli den allra bästa versionen av sig själv, för att efter att du har varit den allra bästa versionen av dig själv blir det så jobbigt att veta att du inte är där längre. Det låter så knepigt, men man kanske inte ska försöka nå det bästa av sig själv, för då vet man att man kan det, och då kanske man alltid tänker att man borde vara där. Gud vad, det blev en twist. Ja. Men förstår du vad jag menar?
Jag fattar alltså, vad du menar. Speciellt tyckte jag att det var intressant det där du sa med före- och efterbilder. Att efterbilden är alltid en senare förebild.
Ja.
Det tyckte jag var... det började det jag fundera på.
Man visar ju inte upp den bilden som en förebild senare, tyvärr.
Nej, men det var faktiskt ganska intressant. Alltså, allt handlar ju om perspektiv och hur man väljer att se på det, helt enkelt. Men ja, jag håller med. Det är svårt. Jag vet inte. Jag tror också en annan grej, viktig grej som du sa, det handlar ju om det där med kontinuiteten. Så om man inte har kontinuitet i träningen så kan man ju inte förvänta sig att man ska få resultat. Och det tror jag att man får inte glömma bort. Att man kan tycka så här, men jag håller på att styrketräna hela tiden, och varför får jag inga resultat? Men hur mycket kontinuitet har du i det där egentligen? Du kanske går till gymmet, fast den här veckan kanske bara blev en gång. Nästa vecka kanske det blev 3, men sen blev det ingen gång för du blev sjuk. Och sen blev det 4, men alltså... kontinuiteten tror jag är viktigare än vad man tror. För den fällan har jag hamnat i själv ganska många gånger. Att jag säger, varför får jag aldrig några resultat? Jag får inga resultat av min styrketräning. Det är för att jag orkar inte hålla i. Jag har inget tålamod. Jag tror att det ska hända på en vecka. Man har en bra träningsvecka och tycker, nu jäklar. Sen har man en sämre vecka, men det glömmer man liksom bort. Att man inte hann träna den där veckan, eller inte hann göra alla övningar som man skulle göra, för att man hade bara 40 minuter och var på gymmet eller vad det nu var. Och att man då missar de här andra faktorerna som också Jessica Norrbom där i artikeln var inne på, att det kanske inte bara är träningen. Men samtidigt det där med du säger man ska vara sitt bästa jag när man är 40, när man är 50, det blir ju svårare och svårare att vara sitt bästa jag. Alltså om man tänker rent kroppsmässigt. Man får ju liksom mer och mer att kämpa mot. Men kanske man behöver det som en liten sporre. Det var det jag också tänkte på. Kanske man behöver det som någon slags motivation när man blir äldre och man märker att man kanske inte får samma resultat. Att man åtminstone, om man liksom strävar mot att nu när jag fyller det här jämna året ska jag vara mitt bästa jag, då siktar man mot stjärnorna. Men då kanske man åtminstone hamnar uppe i trätoppen.
Det där är din klassiska, jag vet inte hur många gånger som du har sagt det i träningspoddarna. Det är så roligt att du så här siktar. Ja, men, och jag fattar det. Jag förstår verkligen poängen. Och jag kan tänka så när jag liksom, om jag så här gör någon meditationsövning eller någonting. Och du verkligen så här, du vet den här sägningen, den enda gången som jag backar, det är när jag tar sats. Det lite hänger ihop med den. Men nu har jag börjat jobba mer med att ligga 10 år framför. Så jag har börjat tänka och titta på, och det här är ju en sån här fin grej med att omge sig med äldre versus att omge sig med yngre. Att jag kan så här titta på 50, en eller två 50-åringar och så kan jag tänka så här, om 10 år, wow, då vill jag också vara så där vältränad. Då vill jag också vara så där cool, med i gamet, ha så bra koll på, alltså jag är ju så jävla dålig på musik och sånt där, men så här, artister eller konserter eller liksom när det handlar om allmänbildning eller när det handlar om rörlighet eller kondition eller såna saker.
Mm.
Och när jag pratar med de 50-åringarna som jag kan se liksom, det där är en bra målbild för mig, då säger de så här, de kan ha någon 60-åring som de har mött, som de känner så här, wow, det där är en bra målbild för mig. Så då blir det liksom att man lägger sig 10 år framför versus att titta på 30-åringarna när man är 40. Och då är det ju lite roligare. Kommer du ihåg när det kom en sån här aging-app där man kunde kolla, man kunde ladda upp en bild, så kan man se så här kommer jag se ut när jag är gammal. Och då såg jag verkligen framför mig att det där skulle inte vara så tokigt ifall jag såg ut så. Sen är det inte säkert att man ser ut så. Men det, jag har nog liksom landat lite mer i att tänka 10 år framåt än att vara liksom the perfect 40-åringen, eftersom där är jag ju nu. Jag tänker också att så mycket kan jag inte påverka på kort sikt 2024 i att det ska göra något så här stort. Jag har redan gjort så himla mycket. Det här låter så hemskt, nu låter jag så gammal. Men jag har redan uppnått så himla mycket av det som jag ville uppnå. Så att jag är mer så här, okej, men vad är good när man är 50? Då, där har jag börjat liksom hamna nu. Men å andra sidan, jag hade jättesvårt att tänka när du fyllde 40, Jessica, vilket jag minns om igår. Då hade jag jättesvårt att tänka att du var 40.
Mm.
Alltså, sånt där blir ju lite knasigt i ens egen hjärna, för att man står sig själv så himla nära och ser på andra människor saker väldigt selektivt. Alltså jag kunde inte förstå hur du, Jessica, skulle fylla 40. Och du var så himla cool och trendig. Och, ja, men man, hjärnan kan ju spöka lite på det sättet. Att man är så selekterande i vad man hämtar för inspiration.
Ja, exakt. Och det här är ju, det här är den största lärdomen, måste jag säga, i livet. Jag tror fan i mig, i livet. Som man inte kan förstå. Det går inte att förstå det när man är 20. Det går inte att förstå det när man är 15, 16. Det går inte ens att förstå det när man är 30. Men det är att man är exakt samma livet igenom. Det är problemet. Så att inne i sitt huvud så blir man inte äldre. Det är det som är grejen. Det är därför man kan titta på bilder på sig själv och fortfarande tycka att man ser mycket yngre ut. Det är precis som att man tittar i någon sån här magisk spegel. Inte när man tittar sig själv i spegeln, och kan man ibland få panik. Men titta på bilder, bara, ja, men jag ser väl ut som jag är 30. Man kan liksom inte se att det är ett åldrande ansikte som är där. Och man kan inte tänka i sin hjärna att man på något sätt är annorlunda än... Alltså jag tror att jag är lika gammal som mina basketkompisar som jag spelar basket med. Och de är ju men typ 27, 28, 30, 32. Alltså i mitt huvud så är vi lika gamla. Jag kan inte någonstans fatta att vi inte är det. Och det här fattar man inte när man är ung. För att man tror att mossiga gamlingar när de är 40 liksom. En 40-åring för 100 år tycker man när man är 20. Nej. Inte inne i skallen. Alltså om ni bara kunde liksom skala bort det där yttre så skulle ni hitta precis samma person som ni själva är i huvudet. Det är klart man lär sig lite grann av sina misstag och sånt längs vägen, men det betyder inte att man åldras i huvudet. Och det är en lärdom som man bara kan lära sig genom att leva.
att det är liksom ingen skillnad. Jag trodde det när jag var ung, så tänkte jag så här, undra hur det kommer att vara när jag är vuxen. Hur kommer det att kännas? Jag kommer ihåg att jag kommer faktiskt ihåg ett specifikt ögonblick när vi hade spelat någon borta match i basket. Då måste jag ha varit kanske, vad kan jag ha varit? 16? Nej, kanske lite äldre. Ja, men ja, jag tror fan 16 eller något sånt. I den 15 kanske, 15. Någonting sånt. Borta match i basket, sitter i bussen och jag sitter och pratar med min tränare. Och det är inte så att min tränare var lastgammal. Han kanske var 30. Han var inte gammal liksom. Och jag sitter och frågar honom så här. När vet man att man är vuxen? Hur känns det när man är vuxen? Hur är det annorlunda från att vara barn? Alltså, vad är skillnaden liksom, genom en, mellan en vuxen person och ett barn? Du som har varit med om det, kan du beskriva? Och han bara, nej. Jag, vadå? Jag är samma person som när jag var 15. Jag bara, nej. Det är du inte. Du är ju en vuxen människa som sitter där. Jag är ju ett barn. Det är något helt annat liksom. Jag kunde inte förstå det, men jag var så himla nyfiken på hur kommer det att kännas att vara vuxen? Vad är annorlunda då? Och så sen vet man när man är vuxen att ingenting är det. Så tänk det nu, alla ni som är 20-någonting eller ännu yngre. När ni tittar på någon på bussen som är 50 eller 55, tänk inte då den där gamla kärringen. För att i huvudet så är det en person som är precis som du. Det är en person som också har varit 20 och fortfarande är på sätt och vis är 20. Det här är fascinerande, för det här vet man bara om man har blivit äldre.
Gud vad häftigt. Jag kom att tänka nu på en grej som jag läste för någon vecka sedan. Sandra Beijer, vet vem det är? Elbloggare för många, men hon är ju författare, skribent, hon har skrivit manus för tv-serie baserad på en av hennes böcker, och hon gör bokrecensioner i sin blogg. Och då hade hon recenserat en bok som heter Kallt nog för snö. En australiensisk författare som heter Jessica Au, eller Au, jag vet inte hur det uttalas. Och då, så den här boken handlar om en vuxen kvinna som reser till Japan tillsammans med sin mamma. Och då finns det ett resonemang om det här med som distans och relation mellan mamma och dotter. Och då är det ett stycke i den här recensionen som Sandra har skrivit. Det finns ett uttryck som lyder ungefär: var snäll mot dina föräldrar, för det är också deras första gång på jorden. Det tänker jag på när jag läser Kallt nog för snö. Man lever en hel barndom i föreställningen att ens mamma är komplett, kan allt, sett allt, vet allt. Och sen så är det lite text, och sen så kommer en mening: en mamma är bara en människa som råkade bli ens mamma. Det här att man är bara människa, och sen har man råkat få barn. Och då förväntas man kunna allting. Ja. Vara klok, insiktsfull, reflekterande, ha good manners, och kunna så här, föra sig, kunna ha goda värderingar. Och man bara, men vänta nu, jag är bara någon som har råkat få en barn. Jag kan inte allt det här. Jag är fortfarande 15 inombords.
Ja, det är så sjukt. För jag kommer ihåg när man var liten och frågade sina föräldrar om så här skolgrejer. Ja, vad är det här? Vad betyder det här? Vart ligger det här landet? Eller du vet, vad har de för saker där? Eller bla bla, hur räknar jag ut det här mattetalet? Och det var bara självklart att ens föräldrar skulle givetvis kunna det. För de var ju vuxna. Det är klart de måste kunna allt det här. Och du vet, nu när mina barn kommer hem med någon konstiga mattetal och grejer, jag bara, ingen aning. Vad fan, kan du inte det? Nej, jag kan verkligen inte det. Alltså, vuxna kan ju inte allting. Men det trodde man ju verkligen när man var barn.
Jag kommer ihåg första gången jag kom på min mamma med att hon hade fel i någonting. Och det var så ganska jobbigt att inse att mamma inte, att nej, hon har faktiskt fel. Och så visste jag inte hur jag skulle hantera det. Liksom, ska jag rätta henne eller ska jag ifrågasätta? Och så kunde man inte googla heller.
Nej.
Det fanns inget Google på det sättet. Så jag hade inget bevis för att hon hade fel. Och nu, jag har fel hela tiden. Och vi argumenterar och vi googlar fram svaret. Jag kan ju hitta på hur mycket svar som helst som är helt felaktiga bara för att ha ett svar.
Ja, förr kunde man ju ha rätt genom att bara vara ganska övertygande. Det kan man ju tyvärr inte längre, för nu blev man överbevisad. Men du, apropå det så ska jag testa en träningspodden-grej idag. Jag ska gå på det här Neko Health och göra en body scan. Så jag är lite nervös för det. Men jag vill absolut inte komma sent, så att nu måste vi sluta, Lovisa.
Ja, stort tack Jessica för att du läste den artikeln åt mig.
Ja, det var spännande och det väckte ju tankar som både spretade till höger och vänster, precis som det brukar vara i träningspodden. Men hörni, tack för att ni lyssnar och vi hörs igen nästa vecka.
Vi började på en träningsplatå och hamnade i ett filosofiskt resonemang om att vara mamma.
Ja, mycket sjukt. Nu säger vi hej då. Lycka till nu Lovisa med dina lopp. Jag hoppas att du kan genomföra.
Tack! Vi hörs igen nästa vecka.
Puss!
Podden produceras av Sandström Group. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.